P1 Dokumentär.
Hej. Yes, jag vill ha plats. Vill checka in.
Vart ska du åka?
Till Istanbul. Sen Marshall.
1 juni 2023. Arlanda.
Checka in igen när jag är i Istanbul,
nej,
eller nej?
Jag har två boardingkort, så det händer.
Okay. Terminal 5 är fulla människor som åker bort och kommer hem. Mitt i allt står Noah. Så heter han i alla fall nu.
Det finns en annan värld som lever i mig fortfarande. Jag hade inte planerat att vara i Sverige. Här. Och bli adopterad av två killar som går emot islam.
Incheckning 28:31, det är vad du har gjort nu. Mm. Och sen efter det så står bag drop zoom 2 och sen står det gate 11.
Ja, där, ja.
Noah har inte alltid varit den han är idag. Förut hade han ett annat liv. Då hette han Rohola.
Och det är hälften av mitt liv här egentligen. Och hälften är där.
Gate 20.
Han ska åka tillbaka till Afghanistan. En plats han inte sett sedan han var barn. Till en familj som inte helt känns som hans egen.
Jag tänkte åka dit och säga hej då, ordentligt. Att min mamma sa, du ska åka härifrån. Jag förstod inte innebörden av det. Jag gick bara. Nu förstår jag lite mer.
Noahs nya pappor. En dokumentär om att lämna en familj, hitta en ny och vara fast mitt emellan. Av Lydia Bandolin Sörlin och Miranda Wretman.
Jag har sett det här för länge.
Två månader tidigare.
Jag har skrivit år 2015.
Stockholm, april 2023.
Har precis kommit hemma hos Lars och Gert.
Vad är det ni ser på bilderna?
Alltså, oj, vi...
Första kvällen.
När jag satt i köket, där jag brukar sitta fortfarande.
I en sekelskifteslägenhet sitter tre män runt ett bord. Framför dem ligger ett fotoalbum uppslaget. Vårsolen lyser in och landar på de vita väggarna, täckta av modern konst som Lasse har valt ut. Bokhyllorna är fyllda av Gerts deckare, filosofiböcker och uppslagsverk. Lasse och Gert är ett par. Den tredje, Noah, kom hit för 8 år sedan.
Gert är min äldsta pappa och Lars är min yngsta pappa. Jag brukar säga Gert, pa. Och Lars pa, och sen så är de två tillsammans pappa eller pappor. Ja, men de är typ min familj som jag har haft med mig egentligen ända sedan jag kom till Sverige hit.
Jag har gått tehandeln, t-shirt som jag fick från HB-hemmet.
Noah var en av de ensamkommande flyktingar som kom till Sverige 2015. Strax efter flyttade han in hos Gert och Lasse.
Sen ser jag mina föräldrar. De står ute på kolven, eller? Ja, bilden är från kolonistugan.
Ja. Oh.
Oj. Men gud. Är det flaggstången?
Mm. Ja, han är som en apa.
Nej, men
eller vad?
Men du sa ju att... Jag sa det går att klättra. Du sa att det går inte. Det är
omöjligt. Ja, han gick upp och han var ju... En högre upp. Jävla unge.
På bilden syns Gert och Lasses kolonilott. En kort tunnelbanefärd utanför stan. Bland knotiga äppelträd står en röd liten stuga. Mot den blå himlen, högt upp i en flaggstång, sitter en 14-årig pojke. Då hette han fortfarande Rohola. Han håller i sig med ena handen och ler mot kameran.
Den där bilden var på hans studentplakat. Alla andra hade ju på småbarn som var typ 2 år eller under 1 år. Det var vi som hade en som var lite äldre.
Det var
ett vuxet barn som kom. För i våra ögon ser man när man är 13-14 år, det är man ju barn fortfarande. Men han var ju vuxen samtidigt med det han har gått igenom innan. Så han hade ju med sig en hel del annat i bagaget. Det fanns väl någon skugga bakom.
Östra Afghanistan, 15 år tidigare.
När jag blundar och tänker liksom, då ser jag byn där vi växte upp. Det rann vatten egentligen från berget nästan hela sommaren. Genom egentligen hela byn. Och så på båda sidorna av bergen så byggs ju hus, lerhus.
Rohollah växer upp på landsbygden med sin familj. Han är äldst av 6 syskon. Ingen av syskonen går i skolan och när Rohollah är i 5-årsåldern får han börja arbeta.
Jag var tvungen att ta hand om vår lamm som vi hade och kycklingar. Där. Hjälpa mamma med liksom att hämta vatten från källaren. Ta hand om mina små syskon hela tiden. Jag vet fortfarande inte hennes namn exakt. Men jag tror att hon heter Zahra. För jag brukar alltid kalla henne mamma. Hon slog mig ganska ofta när jag gjorde fel. Och hon var väldigt religiös. Strikt muslim. Och tvingade oss att be hela tiden.
Rohollas pappa försörjer familjen genom att köra taxi, både människor och gods, runt om i landet.
Min pappa, så han var borta för det mesta. Jag kommer ihåg att han hade en motorcykel först. Och sen så lyckades han byta den ganska många gånger. Och sen så hade han en taxibil, en gul taxibil. Och sen så reste han väldigt mycket med bilen.
När pappan väl är hemma sätter sig Rohollah så nära honom som man kan. Ibland har pappan med sig små presenter.
Det var en gång han kom hem från taxikörningen. Och så hade han med sig sandaler. Då tog jag på mig de där sandalerna och gick ut och sprang så fort som jag kunde. Bara för att jag var glad att jag fick sandaler. Jag sprang hela uppförsbacken, sen sprang nedförsbacken. Alltså det kändes inte alls som att det var uppförsbacken. Jag sprang så fort.
Runt samma tid som Rohollah föddes kraschade 2 flygplan in i World Trade Center i New York och förändrade världen för alltid. USA inledde ett krig mot terrorism och talibanerna som styrde Afghanistan. Kriget pågår i flera år, men Rohollahs by är länge förskonad från striderna. Tills han fyller 13.
När min pappa egentligen försvann. Eftersom han var taxichaufför så körde han linjen mellan Kabul, Ghazni och Kandahar. Han brukade ringa hemma och berätta lite hur planeringen är och var han ska vara.
Men så går det en tid och familjen hör ingenting från pappan.
Och då försvann han plötsligt, så det kom inget samtal, ingenting.
Ingen vet vad som har hänt med Rohollahs pappa, men familjen misstänker att talibanerna har tagit honom. Stämningen i byn blir orolig och en dag knackar det på familjens dörr. Det är byns imam som säger att familjen måste lämna sitt hem. Talibanerna verkar ha fått upp ögonen för familjen och imamen tror att det har något att göra med Rohollahs pappa. Det ryktas också om att talibanerna rekryterar pojkar i Rohollahs ålder för att utföra terrorattentat.
Så jag kommer ihåg att min mamma var väldigt snurrig och sprang runt omkring och min syster som några år yngre än mig, hon grät också. Hon var jätterädd. Men mamma var också väldigt rädd. Jag kommer ihåg att vi hade lite pengar i kistan som vi samlade pengar, eller min mamma samlade pengar. Och min mamma tog lite bröd och pengarna. Och sen så tog jag på mig skorna som jag hade. Och sen så stack vi därifrån. Jag, min mamma och mina syskon.
Familjen är nu på flykt i sitt eget land. Med de få ägodelar de har tar de en taxi till en stad 13 timmar bort. Det är så långt pengarna räcker.
Vi satt i bakluckan egentligen. 4 personer ungefär. Vi satt där bak. Och min pappa försvann också. Jag har ingen koll var hon var.
I staden som de flytt till får Rohollas mamma och syster jobb på en gård där familjen erbjuds boende. Men mamman har 6 munnar att mätta och efter några dagar, när Rohola sitter och äter frukost, kommer hon för att berätta något.
Min mamma kom till mig och sa att men du, Rohola, du är nu vuxen. Du är 13. Du kan inte vara här. Du måste gå ut och jobba och jag vill inte att du ska vara med oss.
Rädslan för att talibanerna ska komma och hämta Rohola finns kvar.
Om de hittar dig så hittar de oss också. Det blir ett problem. Så hon tvingade mig att egentligen lämna dem. Och jag var så liten så jag förstod ingenting. Så jag gick bara därifrån. Jag bara okej, så gick jag därifrån.
Det enda han har med sig är kläderna han har på sig. Fickorna är tomma på pengar och han vet inte var han är på väg.
Jag förstår fortfarande inte hur kunde hon se det där. Hur kan en mamma säga bara du ska dra härifrån? När jag var 13 liksom, då märkte jag att jag är ensam.
Rohola tar sig till ett torg för att hitta arbete. Där träffar han en lastbilschaufför och frågar om jobb. Chauffören säger att han har en bättre idé. Om Rohola hjälper honom att lasta cementsäckar kan han få gömma sig i lastbilen och följa med till Iran. Där finns kanske fler möjligheter och Rohola tackar ja. Det här blir starten på en nästan 1 år lång vistelse där Rohola reser runt som illegal flykting mellan olika iranska städer och jobbar som byggarbetare. Arbetet är slitsamt för en tonåring, men han måste överleva. Och för första gången i sitt liv börjar han ifrågasätta den värld han vuxit upp i.
Friheten fanns inte att kunna tänka fritt, utan det var islamstyrt ganska strikt liksom, så här ska man tänka och that's it. Men sen när jag var i Iran och såg att liksom, när jag började be att jag som började be och de andra som slutade be, och sen så fick vi ungefär samma sak, och då slutade jag be för att testa liksom hur mycket straff får man om man inte ber. Och då slutade jag be och sen så såg jag nej, men det är ingen förändring i kroppen. Det är ingenting. Jag känner ingenting. Och sen så slutade jag be för jag började tappa tron till Gud.
Rohola ser ingen framtid i Iran. På byggarbetsplatserna finns det fler som han, unga afghaner som tvingats på flykt. Bland dem pratas det om en bättre plats, långt borta.
Jag visste om att Europa finns, något som heter Europa. Och att där får man frihet, bättre liv. Och då bestämde jag mig att jag ska åka till Europa.
Skramlar du kaffebryggarna?
Stockholm.
Hela börjar vårvintern 15.
Gert och Lasse.
Vi tog kontakt med socialen efter att Gert hade läst på tunnelbanan, tror jag. Mm. Att man sökte jourhem eller familjehem till ensamkommande, mest från Afghanistan var det väl?
Ja, ensamkommande stod det bara.
Ja.
2015 har Gert precis gått i pension, medan Lasse jobbar kvar i en möbelbutik. Hemma i lägenheten visas nyheterna på tv. Bilder på trånga tågperronger och ensamkommande flyktingbarn fyller tv-skärmen. Att bli en fosterfamilj har varit en idé som har vilat i några år, som nu växt till liv igen.
Vi hade tänkt den här tanken flera år innan. Och då hade vi tagit broschyrer om det. Och de låg där de låg ganska länge. Mm. Vi kom aldrig fram till något beslut. Men sen så, när Gert kom hem någon gång i början på 2015. Och frågade om vi inte skulle anmäla oss. Och så gjorde vi det.
Mm.
Vi hade plats. Så hade, som Gert säger, vi hade råd. Vi bor ju stort. Och göra något för att hjälpa till. Som steg ett så tvingade jag faktiskt dig att ringa och fråga först också om det var helt okej att två killar kunde bli familjehem eller jouren. Mm. För jag var inte helt säker på det. Och de kunde väl inte säga så mycket annat än att det var okej.
Oh, typ, det var hela natten vi promenerade.
I Iran har Rohola tagit kontakt med en människosmugglare. Med pengarna han tjänat ihop som byggarbetare betalar han för att ta sig till fots över bergen till Turkiet. Han är på väg mot Medelhavet. Där finns en sjörutt till den grekiska ön Lesbos. När Rohola kommer fram ser han ett hav av människor. De springer runt och försöker få en plats i en av de överfulla gummibåtarna som ska ta dem till andra sidan. Det finns inte flytvästar så det räcker till alla och Rohola är utmattad. Han orkar inte kämpa sig till en flytväst. Plötsligt blir han neddragen i en av båtarna som lämnar land. Havet är kolsvart.
Jag var väldigt törstig efter en stund. Jag försökte smaka på vattnet och det var väldigt saltigt. Och jag satt på ena sidan av båten. Och det var över 50 personer på 10 meters gummibåt. Motorn på den där gummibåten, ja, dog flera gånger. Sen så försökte folk starta den och den hade problem med att gärna startas. Folk trodde att vi kommer att drunkna. Jag kommer ihåg att det fanns en barnfamilj i mitten på den där gummibåten. Och de började be och gråta samtidigt. De hade en bebis med sig.
När det börjar ljusna ser och hålla land.
Men sen det tog en stund för att fatta liksom att jag var i Europa, så att säga. Det tog ett tag.
Väl på land ser och hålla en kö som ringlar sig flera hundra meter. Det är kön till att få det intyg som krävs för att kunna ta sig från Lesbos till fastlandet och vidare i Europa. Här står föräldrar, barn och ensamma tonårspojkar som Rohola.
Man kunde inte lämna den. Lämnar du den, då måste du gå hela vägen längst ner igen. Så jag lämnade den inte. Jag stod där i 3 dygn. Jag hade en ryggsäck med mig, men den tappade jag bort, jag vet inte hur. Ja, de kissade där, de gjorde allt. Så det luktade också riktigt illa. Det regnade hela tiden också. Så att mina kläder och skor var helt blöta. Och det var kallt också på kvällar. Jag kommer ihåg att när vi stod liksom så här flera i rad. Och jag somnade stående, liksom, eller någon annan somnade stående. Så liksom, vi ramlade och sen så ramlade vi på varandra flera i rad. För att alla var trötta. Men alla var tvungna att stå där för att komma fram till huset och ta intyget och åka vidare.
Till slut får Rohola intyget i sin hand. Tågresor, vandringar och nätter på gatan avlöser varandra. Genom Albanien, Serbien och andra länder han inte ens uppfattar namnet på. Längs vägen träffar han andra flyktingar och de slår följe. I Tyskland har det satts upp hjälpstationer för de hundratusentals människor som kommit samma väg som Rohola. Där får de duscha, nya kläder och en säng att sova i. Många av de andra pojkarna väljer att stanna, men Rohola och en till ung kille vill vidare. De vet inte var de ska men vill framåt, längre norrut. I Danmark sätter de sig på tåg.
Alltså vi såg vattnet. Vi såg vindpropellerna. Och sen så åkte tåget ganska fort. Och det var jättelångt att liksom så här åka över bron. Jag tyckte det var jag och min kompis som stirrade mest. De andra i tåget, de brydde sig inte om bron. Det var mycket vatten.
Sverige är ett land han aldrig hört talas om.
Vi kom till Stockholm. Klockan var mycket. Klockan var 10-11, minns inte riktigt, men det var mörkt. Väldigt mörkt. Och när vi klev av så gick alla ner för trapporna och vi bara följde med vågen. Det var en rush. Det var jättemånga som kom till Stockholm då. Det var familjer, det var barn och det var ungdomar precis som oss. Alla var ganska förvirrade när vi klev av tåget. Och vi visste att det här var huvudstaden, men inte mer än så. Det var sent. Vi behövde någonstans att sova. Och ingen var på T-centralen som kunde hjälpa oss. Och ingen, de flesta var rädda när vi gick fram och försökte liksom prata med dem. Vi försökte fråga dem. Farsika misani. De bara, nej. De bara backade snabbt och pratade på engelska. De räckte upp handen lite så här. Stanna. Kom inte närmare.
Vi landade den 18 november 15 klockan 9 på kvällen.
Stockholm, november 2015. Gert och hans vän har precis kommit hem från en semester på Kanarieöarna.
Och när jag slog på telefonen på Arlanda ringer och det är den sociala assistenten som vi hade fått anvisat. Så jag svarar hej. Vad vill du? Mitt natten sitter du jour? Ja, jag sitter jour. Men vilket liv det är runt dig? Ja, jag sa att jag precis har landat. Och min kamrat han trodde någon hade dött. För att vi har varit helt blek i solbränna. Men vad är det du vill? Ja, vi har 14 år och vi måste placera imorgon. Du behöver kanske tänka, ska jag ringa senare eller imorgon? Nej, men du måste säkert ge ett besked redan nu. Så jag sa att, och jag säger ja. Han behöver inte prata med Lasse först, min man då. Nej, men vi har ju redan sagt ja att vi ska göra det under hösten om det är okej. Så jag sa att det måste finnas någon som pratar där eller persiska där uppe också. Som kan prata med grabben och säga till att det är två gifta män. Så att han vet om det innan så han inte får reda på det innan eventuellt kommer hem och står i dörren här.
Roholla har fått plats på ett HVB-hem för nyanlända i Stockholm. En dag står hans namn uppskrivet på en lista.
Jag gick fram och bara, jag såg namnet. Vad är det? Han bara, vi har familj till dig nu. Nu ska du liksom så här flytta härifrån. Alltså när de sa liksom så här, familj, det ska komma en familj. Det första jag fick tanken är, okej, det kommer en kvinna med en man säkert. När tolken sa gay, jag fattade inte vad gay var. Men sen när tolken översätter liksom riktigt, vet du vad, det är två killar som är gifta med varandra, då blev alla liksom så här error. Va? Två killar, det är hemskt. Det här, så här kan det vara. Det är sådana tankar man har i Afghanistan. Det är hemskt. Så det finns inte. De får inte synas. Syns de, ja, då är man död, helt ärligt.
Där och då behöver Rohola fatta ett beslut. Han är trött och sjuk efter flykten och vet inte var han kommer hamna om han tackar nej. Men kan han acceptera en familj som består av två nya pappor?
Då sa jag direkt nej. Ja, nej, jag vill inte ha en sån här familj. Som är två killar gifta med varandra. Det funkar inte alltså. Men sen så, när jag var på väg ut från kontoret. Då tänkte jag liksom så här. Ja, men det är familj, vad spelar det för roll? Så jag gick tillbaka direkt utan att gå ut. Ur kontoret så jag bara, nej vet du vad, jag har ångrat mig, jag säger ja till familjen, det spelar ingen roll.
Gert och Lasse funderar mycket på om livet de lever kommer accepteras av en ensamkommande flykting från Afghanistan. Och de har också tagit ett beslut.
ja, att inte ändra vårt sätt att leva. Vi har varit ihop i över 20 år. Absolut inte gömma oss, utan det är vårt. Och sen över våran tanke så får vi se om han klarar av att vara med oss eller inte. Ja, det är ju, han har ju sitt val hela tiden också.
Rohola kallas till ett möte redan samma dag. Han ska få träffa dem som har anmält sig till att vara hans jourfamilj.
När jag kom in så såg jag det jättemånga runt bordet. Jag blev lite nervös. Jag bara, oj, vem är jag? Vad ska de göra med mig?
Och så kom det en liten som såg rädd ut, hostande, genomförkyld. Och så tittade in bland alla dessa vuxna.
Då sa egentligen tolk, ja, herr Hjärt, familjehem. Då förstod jag inte riktigt, liksom så här, okej, ja. Svårt namn, Hjärt. Oh, hur säger man det här?
Och han sa något namn som jag inte kunde uttala då. Rohola.
Då kom han runt och kramade mig. Och det gjorde ont, alltså jag var förkyld. Då började han krama hårt. Han var stor, 1,85 lång.
Det var skinn och ben som jag hälsade på.
Åh, vad är det här? Gör man varje gång så här? Alltså.
Jag hade gråten i ögonen. Och det ville jag inte göra just då inför honom i alla fall.
Det var hans sätt att visa kärleken egentligen. Välkomna hem.
Det senaste hem Rohola hade var ett lerhus på den afghanska landsbygden. Nu kliver han in i en våning i Stockholm.
Den här lägenheten, jag tyckte den var jättestor. Liksom, vi gick runt här, överallt, ända hit till mitt rum. Och sen så kände jag mig liksom väldigt främling här. Jag ville inte röra någonting, allt är så fint. Det fanns en rädsla att allt är lite finare och jag ska inte röra någonting.
Lasse.
Jag kommer ihåg, efter en vecka, då tyckte jag det var jättejobbigt. För han sov med kläderna på. Och då tänkte jag hade någon idé om att det var att han är så van att vara på flykt. Så att man liksom bara snabbt måste komma iväg om det händer någonting.
Hjärt.
Han var jätteung och kom till en helt främmande miljö.
Allt var nytt för honom.
Vi hade satt en liten nallebjörn på hans säng. Och så ett litet kort där stod välkommen. Och någonstans betydde nallen. För den är en jättenoga. Den är ju vid hans säng hela tiden.
Fortfarande.
Mm.
Den brukar sitta faktiskt här uppe på min säng så där hela tiden, och den är jättesöt, den är där, och den har en söt näsa, svart näsa, och den är, vad ska man säga, grå, och sen så har den söta öron. Ibland är jag ensam, så ingen här, då brukar jag skämta med den, typ om den ramlar ner typ på sängen, och då brukar jag ta upp den och bara ursäkta, det var ingen mening att du ska ramla ner liksom så här, och så lägger jag tillbaka den och bara okej. Jag tar det lugnt, var inte arg. Varje gång jag kollar på den så den växer ju egentligen gamla minnen också. Om mig själv första gången här hemma.
Rohola blir kvar hos Hjärt och Lasse mycket längre än de veckor som det först var tänkt. Under dagarna tar han och Hjärt långa promenader på Stockholms gator. Hjärt skriver upp ord som båt, hus och sol på post-it-lappar. Snart täcker de hela lägenheten. För första gången i sitt liv börjar Rohola i skolan. Han ställer sig på ett par skidor och tar sina första skridskoskär. Han slutar kalla sig muslim och har ingen kontakt med sin biologiska familj. Han håller på att bli någon annan.
Lars kom hem och så började liksom säga, jag sa att pappa, jag vill byta namn. Alltså det funkar inte. Då frågade han, varför då? Nej, alltså Rohola, det är jobbig. Matteläraren kallar mig Rollo. Vad är det här för något? Jag vill inte höra det här. Och så började jag liksom, så här, mina kompisar började göra skämt av det hela. Jag vill ha ett namn som funkar. Som alla kan. Och så kom liksom med några förslag. Och Noah, jag bara, det här låter bra. Det här är jättebra. Jag tror jag ska byta namn. Och sen så bytte han till Noah.
Efter 2 år får han en intervju hos Migrationsverket. Och strax efter beviljas han uppehållstillstånd. Rohola har blivit Noah Sen ett par år tillbaka finns det heller inte olika efternamn på familjens lägenhetsdörr. När Noah fyllde 20, vuxen adopterades han av Gert och Lasse.
Och det att få en tillhörighet som var större än den känslomässiga i sånt fall. På pappret också, inte bara i runt middagsbordet.
Och hans nya familj består inte bara av två pappor.
Per-Uffe, som jag brukar kalla honom, morfar.
En av Gerts äldsta vänner, Per-Uffe, är den som lärde Noah att åka skridskor när han kom till Sverige. De brukar gå ut och äta middagar och prata om böcker de har läst. Och livet.
När vi hälsar så brukar han, om man ska säga så eller inte, men han hoppar på mig som en apa och kramar liksom så här, bara, hej, hur är läget? Liksom, han bara skämtar liksom, han är så glad varje gång.
Hej!
Hello!
Hallå! Hej! Du har sagt så många gånger till mig, så vad har du nu hittat på för någonting?
Ja, nya grejer.
Och det är han som är 22 och jag är 83, va? Så att ni inte tror att det är tvärtom.
När tvättade ni fönstret senast?
Jag gjorde det 2 år sedan.
2 år sedan.
Alltså, vi är väl någon sorts, vad heter det, regnbågsfamilj, va? Det är ju så. Han är ju mitt barnbarn. Han är ju en av de häftigaste killar jag har träffat i hela mitt liv. Med tanke på den bakgrund och vad han har varit med om, va? Och hur har han lyckats komma dit den är idag, va? Och så där. Vad Noah har gjort är ju att han har ju gjort om sig själv helt och hållet, om man tänker efter det, va? Han har alltså lärt sig ett nytt språk och han vet annat land och han har lämnat trosuppfattningen bakom sig eller något sånt där. Så att egentligen så är det ju så att han är ju så där totalt omgjord, va?
Idag är Noah 22 år. Från att ha varit analfabet har han nu börjat läsa på universitetet. Politik, filosofi och ekonomi. Han har vänner, går till gymmet och läser tjocka böcker om Kant och Sokrates. Hans liv är här nu, åtminstone det mesta av det.
Nu kommer det. Kanske texten. Eller? Ni tar mig för åren till jobbets affär. Alla de man som har kommit om att bli skabär. Alla hishin tack i bar kommun. Jag kommer inte ihåg så mycket, men jag kommer ihåg en del del kanske. Innan fadat. فدایی این چشات کامینا بدونی میرم برات کامیا او den väcker ganska många minnen faktiskt. Man vill börja dansa. Afghanistan för mig har varit liksom ganska ett jobbigt land. Jag har inte haft någon barndom förutom att jobba, slita ända tills jag kom till Sverige. Så för några år sedan när Migrationsverket frågade om det här, jag hatar min mamma. Det är en sån tanke jag hade. Hur kan en mamma säga bara du ska dra härifrån? Men idag så börjar jag närma mig och liksom så här, blir mer frågetecken. Vad tänkte hon på när hon sa det? Det blir mera frågor istället för att hata henne.
En dag sitter Noah och scrollar på mobilen.
Det kom liksom sådana här förfrågningar till mig på Facebook.
En av vänförfrågningarna sticker ut.
Och så tittade jag runt lite bland bilderna som han hade.
Noah tycker att han känner igen killen på bilderna. De börjar skriva med varandra och killen, som heter Bismillah, bor i Afghanistan och verkar veta vem Noah är.
Jag bara, vilken Bismillah är nu då? Kan du skriva lite mer?
Noah provar att ringa killen, men internetuppkopplingen i Afghanistan är dålig. Men till slut förstår Noah vem det är han pratar med.
Och då fick jag, men det är min bror.
För första gången på flera år har Noah kontakt med sin biologiska familj. De bor kvar i samma stad som de flydde till efter att hans pappa försvunnit. Noah får veta att hans mammas hälsa blivit sämre. Hon har problem med blodtrycket och andningen och man vet inte hur lång tid hon har kvar. Noah tar ett beslut. Han ska resa tillbaka till Afghanistan trots att talibanerna har återtagit styret i landet och det nu är farligare än det varit på länge.
Jag åker inte som att vara turist där och njuta av värmen eller något annat. Utan det här känns som ett, jag vet inte, ett måste för mig själv. Att vara där och se dem. För jag fattar nu lite grann i alla fall. Att min mamma sa, du ska åka härifrån och jobba själv, du är vuxen. Jag förstod inte innebörden av det. Jag gick bara. Och nu förstår jag lite mer. Jag tänkte åka dit och säga hej då, ordentligt. En gång i alla fall.
I juni är det dags. Noahs nya familj har svårt för tanken på en resa till Afghanistan, men vill heller inte hindra honom.
Vi tycker att det liksom är inte en onödig resa, utan en otäck resa för i våra ögon. Bara. En familjeresa som man behöver ta. Mm.
Och han vill inte sitta i framtiden och ångra att han inte gjorde resan.
Och det är därför han åker.
Per Ove.
Det enda som jag är orolig för när det gäller honom, det är ju bara han kommer därifrån.
Vad är det värsta som kan hända?
Ja, just det. Naturligtvis att det kommer tillbaka nu. Då. Nej, jag vet. Jag blir bara ledsen när du säger det. När du frågar. Ja, men lite kommer du väl att sakna mig i alla fall.
Saknar jag, men att tänka att vi kommer inte träffas.
Det enda är ju bara om det skulle hända något förfärligt, annars är det klart att vi kommer att träffas igen. Självklart.
Men jag försöker undvika sådana tankar, för det känns som att det bara väcker upp mer stress i kroppen. Utan det är bara att hålla den delen nere så långt det går. Så. Final day. Det är bara packa ner allt jag har och vara redo. Skjortorna, de vill jag inte lägga längst ner kanske. Men jag ska försöka läsa av min mamma hur mycket hon kan ta emot informationen. Att jag är adopterad av två killar. Eftersom hon är så gammaldags och tänker på ett annat sätt, så tror jag i alla fall. Så är det bra om jag kanske undviker och berättar något. Förutom att jag bara, jag har jättebra. Och du behöver inte vara orolig. Så bara lugna ner henne. Det är ingenting mer än så.
Första juni 2023. Noah sitter på samma köksstol som han gjort sedan han kom till Sverige för 8 år sedan. Om några timmar lyfter planet som ska ta honom tillbaka till Afghanistan. Ett hemland som inte längre känns som hemma.
Hello.
Hello.
Schysst frisyr.
Tycker du?
På morgonen.
Ja.
Pappa Lasse har precis klivit upp.
Det känns vad jag är värd.
Han ska jobba idag och kan inte följa med till Arlanda.
Jag har inte sovit tillräckligt och nu blir jag som zombie.
Men det är svårt att sova igår.
Jo. Jag vet inte, jag typ försökte sova i 1,5 timme. Det gick bara inte, sen så tröttnade jag på att försöka sova. Jag tar en promenad istället. Det är ganska tyst.
Ibland är det ganska skönt att göra.
Ja. Jag vill krama dig innan jag går.
Få
Jag följer med till dörren, så okay. Ta på dig skorna du.
Så ni kommer iväg.
Så. Let's go.
Har du med en väska?
Ja, okay.
Ja.
Mm. Fått om dig.
Ja, så det ringer snart.
Mm. Jag hör av mig så fort jag får internet och sådana grejer.
Ja.
Vi ses då. Fått om dig.
Hej då.
Noah och Gert är på Arlanda. Väskan är incheckad och snart ska han gå genom säkerhetskontrollen. I Noahs ryggsäck ligger mobil och laddare. I mobilskalet finns en handskriven lapp med nummer till Gert, Lasse och svenska ambassaden i Iran om det skulle hända något.
Boardingpasset. Sen ska jag sluta tjata, för sen försvinner du, så får du sköta dig själv.
Snart är det dags att säga hej då till Gert.
Så min mamma, har hon känsla för mig, eller känsla för mig eller inte nu? Eller hon kanske har glömt bort egentligen.
Har du känsla för henne?
Alltså det är känslor på samma. Jag vet inte hur ska jag säga det. Ibland så tänker jag ändå liksom så här, ah, det är min mamma ändå liksom så här. Men att kunna älska henne eller något sånt, det är svårt för mig nästan. Jag är lite mer nära till min familj här än där, känns det känslomässigt.
Okej, jag hör av mig när jag är där. Så fort jag får internet och sådana grejer så blir
det... Åh, så jävla bra nu. Du kommer hem med mängder av upplevelser att berätta så.
Fattar mer.
Om en månad så står jag här och väntar på att landa.
Juni blir en av de varmaste månaderna i Stockholm på flera år. Det hade kunnat vara en vanlig sommar där Gert och Lasse bor på kolonilotten och Noah är kvar i lägenheten i stan. Men det är han inte. Han är på andra sidan jorden och de tänker på honom hela tiden.
Varje dag, såklart. Så att det är... Nej, men det är varje dag.
Det är en farlig resa där mycket kan gå fel. Men Gert och Lasse försöker påminna varandra om att Noah har klarat sig förut. Och då kommer ett meddelande från Noah så de vet att han är okej.
Jag var nog oroligare innan han åkte än medan han var borta. Jag kunde inte göra något. Sen att vi pratade med varandra dagligen och pratade om honom och hoppas att han får uppleva bra saker och framförallt att han får... ögon på det han letar efter egentligen, att liksom hitta sin familj och kunna att stämma av vad den betyder och vad som har hänt om under de här åren också.
Veckorna går och till slut kommer dagen när Gert ska åka tillbaka till Arlanda och hämta Noah.
Även om jag säger att jag inte var orolig när månaden var borta, så uppenbarligen var jag det, för den kom där på Arlanda när jag satt och väntade på honom. Oron fanns ju i kroppen.
Men så står han där i ankomsthallen, lite smalare än för en månad sedan, men med ett leende på läpparna.
Då Då släppte allt och sen var det häftigt att få den där kramen när han kom. Det var liksom inte den där hälsningskramen, utan det var verkligen sonen var hemma igen.
Skicka dit istället.
Ja.
Noah har träffat sina syskon och sin mamma. Han hade inte berättat innan att han skulle komma. Både av säkerhetsskäl och för att han verkligen ville se hennes reaktion. Nu när de skulle ses efter alla år.
När hon kom ut så stannade hon till en stund. Och stirrade och sen sprang hon och kramade mig. Sen började hon gråta en massa. Hon trodde inte att jag kom att komma tillbaka till dem.
I staden han lämnat dem för 10 år sedan stod de nu alla, mamma och syskon.
De kände inte igen mig. Speciellt lilla systern som var bebis när jag lämnade. Sen så kramade de andra syskon som jag har, men de backade lite för de visste inte exakt vem jag var.
Dagarna i Afghanistan tillbringades mest hemma. Grannar och vänner som hört rykten om att den äldsta sonen var tillbaka kom och hälsade på. Det var varmt och på gatan utanför lekte barn utan skor. Han fick veta att hans mamma och syster syr kläder för att försörja sig. Och hans bror tjänar pengar på att köra runt vatten 7 dagar i veckan. Ett liv han hade kunnat leva.
En konstig känsla. Både att se hur de lever och hur jag lever. Nej, men möjligheter som jag har till exempel och haft under liksom dessa 8 år som jag har levt med mina föräldrar här. De får inte det. Till exempel är liksom så här, jag käkar mig tills jag blir mätt liksom så här. De käkar knäckebröd med vatten vissa dagar. Och de måste leva ändå på något sätt.
Men vad som hänt med Noahs pappa vet han fortfarande inte. Det vill inte hans mamma prata om. Inte heller varför hon gjorde som hon gjorde den där dagen för så många år sedan. Så Noah får inte svar på sina frågor. Istället var det han som berättade om sina nya pappor.
Jag tyckte det var viktigt att liksom de förstår för hur jag lever. Att jag har det bra. Att jag har verkligen liksom så här haft tur och hamnat hos rätt familj och fått det de drömmer om. Men jag berättade att lite grann i alla fall att de har adopterat mig. Och det är de som har gett mig möjligheten att växa liksom. Bott hos dem i 8 år snart. De tar hand om mig som deras barn. Så hennes reaktion var lite annorlunda än vad jag förväntade mig. Hon sa att Gert och Lasse är verkligen bra människor och gett mig verkligen det hon skulle ha gett mig om hon hade möjligheten. Så att hon var väldigt glad över vad Gert och Lasse gjort i mitt liv.
Jag tror man väljer familj. Alltså jag skulle tro på det. Att man typ väljer familj. Har en känsla av att ja, men det här är min familj. För mig så gick det i alla fall. Eller för oss tror jag. Gick det ganska fort. I alla fall jag kände det. Jag kunde lita på er och jag kunde liksom säga pappa. Så att jag har valt i alla fall i
vattnet. Ja, det var ju du som valde att kalla oss för pappa.
Mm.
Jag kan väl lätt säga också, så blodsband är en sak, men en vald familj, det är ju något annat.
Vi har ju valt varandra. Ja, du och jag har valt varandra för att vi liksom vill leva tillsammans. Per-Ove, jag har valt att umgås för att vi har väldigt roligt ihop. Och Noah, han halkade in när 15. Han ramlade ner i Sverige och Stockholm och råkade hamna innanför våran dörr.
Mm.
Nej, men vi betraktar oss ju verkligen som en familj och ser oss som en familj
vill bli sedda som en familj också.
Inte rök, nej.
Oh my god, let's go. Back on the monkey tie.
På Gert och Lasses kolonilott, en kort tunnelbanefärd utanför stan, finns en liten röd stuga, knotiga äppelträd och en flaggstång. Nedanför den står en 22-årig man, barfota i gräset. Han heter Noah. Han tittar upp mot den vajande flaggan och tar tag om stången.
Det går inte. Så jobbigt. Ja, 20-20 tyngre. Och klumpiga. Men jag ska försöka. Nej, jag kan inte klättra nu idag. Men det går inte. Alltså. Förut så kunde jag klättra väldigt lätt. Jag känner mig mer som Noah. Än att känna mig som Roald. Mina frågor som jag hade, de... svaret på dem förändrar i alla fall inte mitt liv nu här i Sverige, så att jag kommer fortsätta att vara Noah. Det gick så enkelt då. Jag gick bara upp, men nu när jag försöker liksom så här, bara hålla mig där, det är jobbigt. Men det var då.
Det är ju några år sedan.
Jättejobbigt. Bara hålla mig där. Men då gick jag. Jag gick upp och satte mig där. Och så säger han bara, det fanns ingen stor råd att satte.
Du har hört Noahs nya pappor, en dokumentär av Lydia Bandolin Sörlin och Miranda Wretman. Producent Anna Frey, slutmix Tor Sigvardsson. Programmet gjordes 2023.